Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. I detta avsnitt introducerar Daniel Johansson evangelietexten för andra söndagen i advent. Missa inte att följa FFG i andra digitala medier. I FFG-podden, som finns där poddar finns, kommer nya avsnitt varje fredag. På församlingsfakultetens YouTube-kanal görs en satsning under adventstiden. Kortare och längre filmklipp om lite av varje veckorna fram till jul. Vill du stödja fakultetens olika satsningar på att nå ut genom digitala medier så ge en gåva på swishnummer 123-100-8457. Men nu till Daniel Johansson. God lyssning.
Första årgångens läsning för andra söndagen i advent kommer från Lukas 21, verserna 25-36. Vi inleder som vi brukar med att gå igenom texten språkligt och vi börjar i vers 25. Substantivet ge i epites ges måste ha betydelsen jord, på jorden. Men notera att exakt samma konstruktion två verser tidigare i 23 har betydelsen i landet. Hege kan avse både jorden som helhet och ett begränsat landområde. Substantivet synoge har vanligen meningen att man är kedjad, men den kan också användas för att avse ett psykologiskt tillstånd av ångest. Aporia är ett hapax legomenon, det uppträder alltså bara här i Nya testamentet. Det med aporia besläktade verbet avser att man tvivlar, är osäker. Så rådlöshet är väl en bra översättning till svenska. Man kan här översätta satsen kai epites ge synoge ethnon en aporia echo thalasses kai sallo på det här sättet. Och på jorden folkens ångest genom havets och vågornas dåns rådlöshet. Den senare genitivkonstruktionen tog det vara en så kallad ursprungets genitiv, det vill säga havet och vågornas dån ger upphov till rådlöshet. Om det också i sin tur ger upphov till ångesten är oklart. Prepositionen en kan vara kausal, så ta IS vid det. Men den kan också användas för att ange ytterligare en omständighet och så tar de svenska översättningarna det. I det senare fallet så är ångestens orsak tecknen i skyn och dånet från havet orsak till rådlösheten. Nästa vers 26 inleds med en genitivus absolutus, apopsychonton anthropon. Och den här genitivus absolutus konstruktionen uttrycker resultat. Verbet apopsycho är återigen ett hapax legomenon, det betyder att andas ut. Eller att sluta andas. Och man kan antingen översätta då med svimma av eller ge upp andan, dö. Vi översätter satsen så här, medan människor svimmar av fruktan, alternativt dör av fruktan. Apofobo kai prostokias, ordagrant av fruktan och förväntan, kan vara en så kallad hendiadys. Som innebär att en sak uttrycks genom två begrepp. De här är ganska vanliga hos Lukas. Tar man det på det sättet så skulle man kunna översätta med i skrämmande väntan. Haigar dynameis ton uranon avser antingen solen, månen och stjärnorna omnämnda i vers 25 eller andliga makter. Tar vi den förra meningen bildar vers 25 och 26 en kiasm. För den här kiasmen så ta en titt på pdf:en till den här podden på FFGs hemsida. I slutet på vers 27 bestämmer poles doxes på det sättet som Bibel 2000 översätter. Alltså det står stor härlighet. Folkbibeln tycks ta det som en bestämning till både härlighet och makt eftersom man översätter med stor makt och härlighet. Vi går till vers 28. Archomenon de toton ginnestai. Då har vi en ny genitivus absolutus och den är här följd av infinitiv. När detta börjar att ske. Imperativet anacypsate, räta på er, är samma verb som används om kvinnan som under 18 år inte kunnat räta på sig för att hon varit bunden av Satan. Om det här kan man läsa i Lukas 13, vers 11. Vi går fram till vers 30. Verbet proballosin har här betydelsen att påbörja vegetativ växt med särskild betoning på att blad slår ut. I vers 32 så vill jag påminna om att negationerna o, med, sedan följt av konjunktiv eller futurum är grekiskans starkaste form för negation. O me parelthe betyder ska aldrig någonsin förgås. I vers 33 får vi sedan ett exempel på hur o me följs av futurum. O me parelevsontai ska aldrig någonsin förgå. I vers 34 så får jag rekommendera Folkbibeln 2015s översättning som återger innehållet på ett väldigt bra sätt på modern svenska och nära grundtexten. Prepositionen i den här satsen, prepositionen en, är instrumental. Hjärtarna blir nedtyngda genom de tre saker som räknas upp. Krai palle är ytterligare ett exempel på ett hapax legomenon i vår text. Ordet avser dryckesvanor som är helt utan moralisk återhållsamhet. Vidare, det kai som följs av episte är ett så kallat kai consecutivum och som därför behöver översättas så att. Vi översätter vers 34 på följande sätt. Men ta er till vara så att era hjärtan inte tyngs ner genom omåttligt superi, dryckenskap och bekymmer för det här livet så att den dagen plötsligt kommer över er. Så går vi till vers 35. Pantas tooth kathemenos epiprosopon passes tes ges. I den här satsen så lämnar de svenska översättningarna ordet prosopon som betyder ansikte oöversatt. Ordagrant betyder den här satsen alla som bor på hela jordens ansikte. Ansikte tog det här av sig jordens yta så man kanske kunde uttrycka det som bor över hela jordens yta. Till sist några ord om vers 36. Participet deomenoi, bedjande, uttrycker omständigheten för att hålla sig vaken, det vill säga man gör det genom att be. Konjunktionen hinna uttrycker antingen innehållet i bönen, så tar de flesta översättningarna det, eller så har det konsekutiv funktion, så att. Man ber alltså antingen om att få kraft att fly och stå, eller så får man kraft att fly och stå genom att be. Satsen kai stathenai emprostento hyoto anthropo, att stå inför människosonen, tog det av sig att inte behöva stå där med skam utan att stå där och få ett fördelaktigt domsutslag. Den här söndagens evangelium följer direkt på Jesu förutsägelse av Jerusalems fall som vi kan läsa om i kapitel 21, 5-24. Vår text följs sedan av en kort sammanfattning av Jesu verksamhet i Jerusalem i vers 37 och 38 för att sedan gå över till själva passionsberättelsen i kapitel 22. Vår läsning kan vi dela in i två huvuddelar med några underavdelningar. Först beskrivs den stora förlossningen där verserna 25 och 26 beskriver de kosmiska tecknen och 27 och 28 människosonens återkomst i härlighet. Och sedan i den andra delen så har vi Jesu pastorala förmaningar där 29-31 utgörs av en jämförelse med årstiderna. 32-33 är en högtid högtidlig deklaration att Jesu ord ska gå i uppfyllelse. Och 34-36 varningar för att inte vara redo. Jesu beskrivning av omständigheterna för hans ankomst hämtar sitt språkbruk från Gamla testamentet. Framförallt från profetiska beskrivningar av Herrens dag. När sol, måne, stjärnor, himmelska krafter skakas, ja då är det ett tecken på att Herrens dag är inne. På samma sätt med ångest och osäkerhet bland folken, ett upprört hav och fruktan över folkslagen. Allt det här är ganska vanliga beskrivningar i Gamla testamentet. Och jag listar en del av de här bibelställena i pdf-en till den här podden. Poängen är förstås att den i Gamla testamentet utlovade Herrens dag, här blir människosonens dag. Eller som den ibland heter hos Paulus, Herren Jesu dag. Så till exempel andra Korintherbrevet 1:4. Och människosonens framträdande på denna dag, det blir en teofani. Beskrivningen av människosonens ankomst faller också i den gudomliga kategorin. I Gamla testamentet så är det Gud som kommer med molnen, läs till exempel Jesaja 19:1 eller Saltaren 104:3. Det här är också något som människosonen gör i Daniel 7:13. Den makt och stora härlighet som människosonen har, det är också gudomliga attribut. Vi kan säga att verserna 25-28 beskriver två skarpa kontraster. Dels den mellan skapelsen och människosonen. Här står ju att himlens makter skakas. Och så står det också att människosonen kommer med makt. Och den andra kontrasten, det är att jordens invånare blir skräckslagna. Men Jesu lärjungar ska räta på sig för deras förlossning är inne. Den här förlossningen, det är ett tema som dyker upp på några ställen i Lukas evangeliet. Det omtalas redan i Zakarias lovsång i 1:68. Det är något som många i Jerusalem väntar på enligt 2:38. Och det är en förhoppning som Emmausvandrarna hade till Jesus 24:21. Men denna förlossning åstadkommes alltså inte helt och hållet förrän vid Jesu återkomst. Notera på samma tema att Guds rike är nära enligt vers 31, det vill säga att det anländer med människosonen. Guds rike har ju i någon mån kommit med Jesu första ankomst, men i Lukas associeras det också med något som ännu inte kommit. Se till exempel i 11:2, 17:20 och 19:11 och fler ställen. Människosonens kommande är också ett ämne som Lukas har tangerat många gånger med början i 9:26, men pusselbitarna faller på plats först här. Här uppe i norr, där löven faller varje höst och nya löv slår ut på träden under våren, har vi ju inga problem att förstå Jesu bild. Men i Jerusalem behövde Jesus använda sig just av fikonträdet för att det var ett av få löv som där tappar sina löv under vintern och får nya då innan nästa sommar. Det Jesus undervisar om i den andra delen av vår text är ett riktigt förhållningssätt i tiden innan hans återkomst. Istället för att dela folkens fruktan, räta på er, säger Jesus till sina lärjungar. För det andra så ber han dem att ge akt på tecknen. För det tredje understryker han att hans ord är lika säkert och lika hållbart som Guds ord. Gamla testamentet så inskärper ju Herren flera gånger att hans ord aldrig förgår. Läs till exempel Saltaren 102, 25-27 eller Jesaja 40, vers 8. Detta släkte ska förgå, men inte mina ord, säger Jesus. Med detta släkte avses i Lukas evangeliet släktet som gör motstånd mot Guds frälsningsplan. Det kan man se när det dyker upp och det gör det ganska många gånger. Jag har listat dem också i pdf-en till podden. Till exempel i 7:31 och 9:41. Man har föreslagit att Jesus med detta släkte skulle avse det judiska folket eller mänskligheten eller Jesu egen generation eller Lukas generation och hans åhörare. Men i Lukas evangeliet används begreppet om de som inte tar emot Jesus och hans ord. Den fjärde saken som tas upp, det är risken med att slutet dröjer och den därmed följande risken att de som tillhör Kristus tappar fokus och återgår till sina dagliga rutiner och glömmer bort honom. Jesus har en varning för det också i slutet, och det är något som han har varnat tidigare för i evangeliet, till exempel i 8:13-14. För det femte varnar Jesus för att slutet ska komma plötsligt och oväntat. Och här uppstår ju en viss spänning mellan tecknen på dagens ankomst och dess plötsliga överraskande uppenbarelse. Men det är denna spänning kyrkan och varje enskild kristen kallats att leva ända sedan Jesu himmelsfärd. Till sist, för det sjätte, så pekar Jesus på medlet för att hålla sig redo och möta de eskatologiska utmaningarna, nämligen bönen. Och nog är den bönen exemplifierad i Lukas 11, vers 3-4.